Så att jag började igår och gav en definition av medkänsla eller compassion då, att det är en intention av att vilja minska eller förhindra lidande. Så, och det är väldigt lätt, för det är lätt att förväxla det här med medkänsla med att det är en känsla, så att man ska så att säga känna på ett visst sätt. Men samtidigt som jag var inne på då, så är det också kopplat till så att säga, ett mentalt tillstånd, vad man känner. Och jag kommer gå in lite mer på det, hur de här så att säga psykologiska systemen, hur hjärnan fungerar kring det här och hur man kan då aktivera de system som hjälper en att vara mer medkännande. För det är ju som ni har märkt, man kan ju ha så att säga en de flesta människor har ju ändå en intention av att man vill vara vänlig och snäll och hjälpa andra. Så det kanske finns en del människor som inte har en sån intention, men de flesta människor har ju någon sorts sån intention. Men det är inte så lätt, eller hur? Så, alltid. Och ett skäl till det är ju också att förutom intentioner behöver man också ha förmågor. Man behöver ha förmågan att kunna både så att säga hjälpa sig själv och hjälpa andra. Så, och det första som man behöver då överhuvudtaget ha förmågan till, det är ju att så att säga att ta in, att bli berörd av att det finns lidande. Och det är ju någonting som, jag vet inte hur ni upplever det, men de flesta människor, ofta har vi ju en tendens att vi vet någonstans att det är svårt, att vi har det svårt och andra har det svårt. Men vi har en automatisk tendens att vilja hålla borta det från medvetandet. Så att lidandet kan upplevas oöverstigligt. Så det första är ju att uttaget göra sig så mottaglig för att uppmärksamma det här med mindfulness kommer in. Så uppmärksamma att här finns lidande. Och vi vet ju alla, som ni vet med Buddha då, att han... hans undervisning startar ju med det här med lidandet. Så, och är att vi, den, så att säga, den situation som vi befinner oss i är att vi lever här på jorden ett tag. Så vi vet inte hur länge. Och ni känner alla till kanske Buddhas de här fyra synerna, när han insåg att det fanns sjukdom, åldrande och död. Så. Och det är ju någonting som vi ofta inte vill. Vi vill inte riktigt ta in det, att det är på det sättet. Vi upplever det som vi vill på något sätt, att vi lever här och så är det. Så här kommer det alltid vara, även om det kanske inte var så positivt, så är det som att så här är det. Men så är det ju faktiskt inte. Eller hur? Utan allting förändras hela tiden. Och vad vi kan vara helt säkra på är att vi kommer att dö en gång. Vi kommer sannolikt bli sjuka. Vi kommer åldras om vi lever så länge. Och vi kommer dö. Och det gäller alla vi känner. Så jag vet inte någon människa, jag vet än så länge, som har lyckats leva för alltid. Så. Och det är, menar, vad gör vi med den förståelsen? Ja, ofta vad vi gör med den är heller att vi tänker inte på det. Så. Det är som att det där gäller någon annan, eller ja, det gäller inte mig. Eller. Så. Och vad Buddha, så att säga, han kom ju då till insikt om både hur så att säga verkligheten är, men också hur man kan så att säga befria sig från det här lidandet. Och det är det som är dharma. Att det finns en väg bortom lidandet. Och när han så att säga kom till insikt, eller vaknade upp till att se verkligheten som den är, så tänkte han ju först att det här går inte att, att berätta för någon. Det är ingen som kan förstå. Så. Men sen utifrån medkänsla med världen, med allt levande, så bestämde han sig för att faktiskt försöka undervisa. Så hela grunden i buddhismen är att handlar om medkänsla. Det är så att säga, utifrån medkänsla med sig själva, allt levande, som undervisningen har kommit till, som det finns. Så där redan från början är det väldigt tydligt att det här med då visdom eller insikt om verkligheten och medkänsla är grunden. Och ni kanske också känner till den här liknelsen av att Buddha, när han såg människor, så kunde han se att en del personer var som, alltså han såg det som lotusblommor, där kan se att en del personer var liksom så här djupt ner i dyn, som lotusblommor liksom, de var djupt ner i dyn så. Och det var lite liksom på väg upp och var en liten knopp så här, och en del var nästan uppe i ljuset. Och det gav honom tilltro till att en del så kanske det här ändå skulle ha någon betydelse, det skulle kunna hjälpa. Den insikt och den förståelse som han hade fått då. Så utifrån från den tilliten och den så att säga, medkänslan så undervisar han. Och i de tidiga skrifterna då så medkänsla där beskrivs just i termer av att vilja på något sätt ge med sig av sin förståelse av tillvaron av dharma till andra människor. Så att det är det djupaste uttrycket för medkänsla. När man ser så att säga, lidandet runt omkring sig, ser lidandet av sig själv, att på något sätt försöka hjälpa, att dela det. Så. Och det här är ju det som man då formulerar inom buddhismen som de fyra ädla sanningarna, som jag antar ni alla har hört. Är det någon som inte har hört fyra ädla sanningarna? Ja. Och de är ju då att det första ädla sanningen är att där finns lidande helt enkelt. Så. Att någonstans gå med på eller se att där är lidande eller otillfredsställelse, kan man också kalla det. Så. Oavsett hur vi vill att det ska vara, så är det så det är. Så. Och det finns och också att se och förstå hur lidandet uppstår. Det vill säga att lidandet uppstår beroende på villkor. Och om man kan förstå de här villkoren, om man kan se och förstå vilka villkor som är upphov till lidande, vad kan man göra då? Tänker ni? Om man förstår hur lidandet blir till, vad kan man göra då?
Göra annorlunda.
Ja, eller hur? Så om man då förstår hur det hänger ihop, så vet man också vad man ska göra för att minska och ta bort, eller liksom gå bort om lidandet. Så. Och det är det då som jag definierar som åttafaldiga vägen, eller ja, det finns olika versioner av det som är då den så att säga buddhistiska vägen. Så. Att om man då tränar på olika sätt så kan man komma bort om det. En knepighet med det här är ju då att när jag säger, ni hör att jag tvekar lite när jag säger så här, befria sig från lidande eller komma bort från lidandet, är ju då att det finns en risk att man så att säga, det är lite en paradox det här, att å ena sidan så pratar man om att det finns lidande och självklart finns en önskan bort från lidandet. Det är ju självklart, vi vill ju inte lida, ingen vill lida, och vi vill inte att andra ska lida. Men samtidigt kan den här så att säga önskan bort från lidandet, om man pratar om det som bort från lidandet, också innebär att man väljer att inte riktigt ta in lidandet. Att man undviker eller flyr från det. Så det här är lite, som en liten paradox här. Att både så att öppna upp för lidandet och uppleva det och se det. Och ha en tilltro till att det finns så att säga, en mening i det och en väg som leder bort från det på något sätt. Men vi vet inte, vi kan inte riktigt, där vi befinner oss nu, förstår riktigt vad det är. Så. Och det gör att man kan missförstå det lätt. Och hamna lite att man håller undan eller trycker undan och inte vill kännas vid. Och så. Men känner ni igen det här? Att det är lite paradoxalt på något sätt. Så.
man måste verkligen ha tillit till att det finns en väg bortan för att våga ge sig in
ja.
I det där livandet.
Precis, just det. Precis. Mm. Precis. Så det är det, man behöver ha så mycket tillit som man vågar börja undersöka. Så man vågar börja gå in i det. För annars så stannar man ju där och så blir det där vill jag inte hålla på med. Så. Och jag nämnde sist då att det går det här med mindfulness i ett sätt då att börja uppmärksamma vad är det som pågår. Att ta in verkligheten. Vad pågår inom mig? Vad har jag för känslor, för erfarenheter, för tankar? Vad pågår runt omkring mig? Blir liksom medveten om det. Och öppna sig för sina erfarenheter. Så, och där är också att försöka då göra det med en attityd av som öppenhet och acceptans. Att det som är där. Så. För det är återigen det här att det blir väldigt lätt det här att man hamnar i att jag vill att det ska vara på det sättet. Men så här ska jag inte känna, det där är fel. Nu känner jag inte medkänsla, nu känner jag mig irriterad. Och så. Utan att då att försöka ha den här liksom utforskande, nyfikna attityden. Så, för vi måste ju någonstans börja där vi är. Vi är där vi är på gott och ont. Vi har våra så att säga kvaliteter, men vi har också våra kanske mindre positiva vanor. Så att försöka liksom, vad som kan hjälpa samt just den här utforskandet. Om det passar för en kan man jämföra med det som en vetenskapsman som så här undersöker och ser hur är verkligheten. Vad är det som händer här? Så. Och en annan meditation då som vi är vana vid, det är de här Brahma Viharas. Där då metabhavarna är en. Den vi gjorde i morse. Att försöka utveckla då kärleksfull vänlighet. En attityd av kärleksfull vänlighet mot sig själv och andra. Och den andra är Karunabhavana. Det är fokus på medkänsla. Och som vi brukar säga till rätten då så är när då mätta eller kärleksvänligt möter lidande så uppstår medkänsla. Och när vi möter glädje så uppstår medglädje, mudita. Och sen finns det då en fjärde som kan vara svår och riktigt. Det är inte helt lätt att greppa. Om då handlar om jämvikt eller jämnmod. Det vill säga att man har alla de här kvaliteterna med jämvikt. Så att säga. Det är som ett sinne som är i balans. Med en som tålande jämnmod. Tålamod. Så. Och jag kommer här då. Man kan ju titta på de här som är som. De är som fyra aspekter, så de hänger ihop. Så de är inte fyra olika saker. Och man kan titta på dem utifrån just compassion då, eller medkänsla. Så. Så att i medkänsla finns loving kindness eller kärleksfull vänlighet. Det finns medglädje att glädjas med, och det finns upphäcka eller jämmod.
Skriva upp de här fyra.
Bra. Hjälp med spänningen här. Är det 2P eller
2P? Ja. K.
Samtidigt är simpare, samtidigt sanskrit säkert. Så det är som, man kan säga som fyra liksom, aspekter av ett prisma. Lite grann från vilken vinkel man tittar på det. Då är det kärleksfull vänlighet, medkänsla, medglädje, att glädja sig att andra är glada. Så upphäcka i det här jämvikt, jämnmod, tålamod. Så. Man kan säga att upphäcka ingår också alla. Så de ingår liksom alla i varandra. Så det är lite grann vilken vinkel man tittar på det. Så.
Vilka var de fyra sanningarna? Det finns lidande.
Det finns lidande. Sanning om lidandets villkor. Det finns en väg bort från lidandet. och lidandets upphörande. Och det är ju som ni märker, det är beskrivet igen som man tänker, men det är en doktor som ställer en diagnos. Och så finns det ett sätt att, då, att läka ut det här. Så. Precis. Och det här med då, man kan tycka sig att medkänsla, det är ju självklart vad är det. Så, medkänsla är bra. Men jag har gett en definition då här, att man vill medkänsla, att man vill minska lidandet. Men vilka kvaliteter skulle ni säga ingår i medkänsla? Om du skulle blunda lite en kort stund och bara tänka efter, vad är det för kvaliteter som för er står för medkänsla?
What's the question?
The qualities of compassion. Kan ni titta igen? Så vad säger ni? Vad, är det, vad står för er? Vad står medkänsla för? Kvalitet,
ja. Jag tänker att grunden, är att se den andra som den verkligen är och hjälpa på den personens villkor. Att inte
just det.
Lägga sin egen värdering eller så på den personen.
Ja, precis. Och så det är det här som man kan kalla för sätta sig i den andra personens skor. Empati, mentalisering, att kunna så att säga, byta perspektiv och se den andra. Så. Vilket ju inte alltid är så lätt, eller hur? Att det är lätt att man går in i det med att jag upplever situationen, jag upplever den andra vad den behöver och så gör man någonting. Så, och då kanske det inte alls är vad den behöver. Det kanske inte alls är hjälpsamt. Så det är en väldigt viktig aspekt av det hela. Att faktiskt kunna ta in att det här är en annan människa. Hur är det? Hur är det? Leva sig in i, hur är det för den här personen? Så, hur ser dens verklighet ut? Och vara nyfiken i det. Så. Ja. Något mer?
Mm. Jag tänker mod för att våga se den andra.
Just det.
Och också mod för att klara de känslor som uppstår i en själv kanske när man ser levandet.
Just det, precis. Så det är mycket som säger, styrka, mod att våga se, att våga ta in den andra, våga ta in sig själv. Det gäller också en själv. Det här det första också egentligen, att leva sig in i hur är det för andra handlar ju också om att leva in, sig in i hur är det för mig. Det är inte alls så självklart. Så man har liksom en bild av hur är det för mig egentligen. Så. Men också modet då att göra det. Vad är det jag känner? Vad är det jag upplever? Och hur är det för den här andra personen? Den kanske har känsloupplevelse som är störande för en själv på något sätt. Då brukar vi inte gilla dem så mycket. Så. Så att alltså det här med medkänsla, det kräver mycket mod att gå in i det här. Att det lidande är skrämmande. Det väcker rädslor hos oss. Så, det är ingenting vi vill kännas vid. Att våga möta det, våga gå in i det och vara med det. Så kräver absolut mod och styrka.
Jag tänkte på, du var inne på den här fina linjen med att vilja ta bort. Det skapar oftast en hårdhet som ett så här, hårt skal, som ett ägg.
Just det.
Men då tänker jag bara om man tar bort det här, en känslighet.
Just det. Precis. Just det. Så det är det här som säger liksom öppenheten, receptiviteten, känsligheten. Så att istället för att gå in i som försvar eller skal som du säger, hårdheten så som ofta.
Det är stum, ja.
När man inte har modet eller klarar av att känna in av olika skäl. Så att försöka liksom. Ja, öppna upp där med en sorts mjukhet och vänlighet. Så.
Närvaro också.
Ja, närvaro, absolut. Att vara närvarande är ju verkligen så att säga. Ja, är man inte närvarande då kan man ju inte vara där med vad som pågår med medkänslan.
Jag tänkte på det här att se lidandet i liksom en spegling också i sig själv. Och att vi delar det.
Just det. Precis. Så det är både en sanning så att säga att se att vi alla befinner oss faktiskt i samma situation. Det som jag började med. Vi är alla människor, vi har vi lever och mycket av våra villkor som vi lever under är lika faktiskt. Sen har en del människor uppenbarligen det bättre och andra sämre på många olika sätt. Och vi har ju ofta, precis där har det ju ofta relativt bra ändå. Måste man säga, kanske jämfört med. Vi lever i något annat land kanske under fattigdom och så. Men att men i ytterst man säger de existentiella livsvillkoren är ju lika för alla människor. Och att vi delar det. Och att om man kan öppna upp och ta in det faktiskt. Att jag är en som alla andra. Så. Jag är speciell förstås. För jag liksom har speciella unika egenskaper. Men jag är också precis som alla andra. Vad händer med upplevelsen då skulle jag säga? När man kan öppna upp och ta in andras.
Ja. Nej, jag tänker på det där med att känna in andra och vara öppen och sådär. Men det handlar ju också om att ha en gräns. Alltså, man hjälper ju inte andra om man fullständigt förlorar sig. Den där gränsen är så svår, ja.
Just det. Och det är ju bra att du tar upp det. För det är det ofta som folk beskriver i det här med både med känsla och empati. Att ta in andra kan kännas... Som, ja, det kan väcka mycket saker. Så, och det är där det här med förmågor kommer in också. Att vad är som hjälpsamt? Och självklart är det inte hjälpsamt att ta in andra där man blir helt översvämmad av deras lidande och blir helt knäckt själv. Det hjälper ju ingen. Så att säga. Utan där ingår också, det är viktigt att träna sig förmågan att tolerera. Både att vara med och tolerera känslor och att kunna sätta en gräns som inte är, som du beskrev, inte som en så här hård gräns som man stänger av, men ändå någon sorts liksom särskilja, att den där är faktiskt inte jag, det är inte mitt lidande, det är faktiskt en andres lidande. Så, för att kunna vara med den andres lidande, så det är en balans här, att kunna känna in men fortfarande på något sätt bevara sig själv i någon sund psykologisk märkelse. Absolut. Så det är väldigt viktigt. Och det här är något man kan behöva träna lite grann på. Så, för risken är att man blir rädd och så stänger man av.
Så hur känner vi på det då?
Ja, vi tar
vill
på det.
Vill vi nu?
Ja. en sak som vi redan har gjort väldigt mycket. Det är ju alltså mindfulness. Mindfulness är att med, eller uppmärksamma behandlingen då, är en träning också att vara med det som är, det vill säga vara med känslor, att kunna vara med känslor. Och ett väldigt bra sätt är då att när man går in i svåra känslor, det är så här, att försöka fokusera, så komma tillbaka till andningen, komma tillbaka till kroppen, andas, så att det reglerar känslorna så man inte blir översvämmad. Så det kan man ju börja göra om man själv blir väldigt uppfylld av, alltså när man märker att det blir för mycket. Jag tänker att liksom stanna upp, andas, vara med andningen i känslan. Så. Och det är något som vi tränar när vi mediterar. Och det kan man använda också ute i livet sen. Mm. Att andas. Så. Och att göra det med medkänsla, med vänlighet. Så. Så vi skulle ju kunna göra, vi gjorde den övningen, några har gjort det redan. En liten kort övning som handlar om, som heter en compassion pause. Så. Som är helt enkelt när vi då i livet där, när vi märker att någonting är jobbigt, så kan vi just stanna upp. Och stanna upp och bara så att säga lägga handen, om det känns okej, där på hjärtat eller krama oss eller någonting så. Och bara säga till oss själva att det här är ett ögonblick av lidande. Och andas. Om jag kunna acceptera mig själv. Det är okej. Om jag blir lycklig. Och andas. Mm. relief. Mm. Yeah. Yeah. So it's something, isn't it? It's about just sort of noticing. Ja, det men det här är nu att uppmärksamma. Nu är det här är jobbigt. Så. Om man inte tycker att lidan blir lite stor, det är för det människor kan lidan låta så här, oj, det är så stort så. Vi buddhister använder ju ofta ordet lidande. Andra människor kan tycka att det är oj, vilket stort ord. Så kan vi säga någonting annat. Det här känns jobbigt eller det här känns svårt. Så. Och bara det här, eller att man gör lite så här i en omsorg. Att man rör vid sig själv på något sätt, fysisk kontakt och så, och det här med acceptans att liksom, ja, så här är det, och samt en önskan om att må bra, så att det är en del att det hela, det här att ta in den här att, för jag tänker mycket med det här handlar om, som all buddhistisk praktik handlar om, att utgå från sin egen erfarenhet, att göra sig till sitt. Så det är väldigt lätt att man läser om saker och ting och så blir det lite här ute någonstans. Och det blir väldigt stort och fint och ideal, och det är jättebra. Men om man behöver på något sätt förankra i sig själv, att göra till sitt eget ur sin egen erfarenhet. Och det är där som det här med att det känns svårt, det delar vi ju alla. Därför är det också en bra sätt att hjälpa oss att börja där. Så.
Jag tänkte på förut när jag gick din kurs, så sa du orden... Det här stända lidande må jag känna till dig ro.
Ja, just det. Det sa de också.
Det var väldigt intressant. Ja. För det låter, må jag vara lycklig, låter så stort ifrån att man känner att det gör ont. Liksom.
Just det.
Det är så stort efter att det stämmer om.
Ja, det var bra.
Hur var hela meningen?
Det här är en stund av lidande må jag känna tillit och ro. Mm.
Precis, så det här kan ni lite grann under retreaten experimentera med och hitta liksom det som funkar för er. För det är det som är viktigt med de här. Det gäller också metabaverna, att man kan uppleva de här fraserna man säger som lite så här... Stiltiga. Och för en del fungerar de jättebra. Men då att försöka hitta så att säga, fraser som fungerar för en själv, som stämmer med ens egen upplevelse. Så som får en känsla av lugn, av känna sig förstådd eller vad det nu man behöver. Så.
Och sen så, jag tänkte på den här frågan nu, eller vad som sa om det här med att man känner att man kan, om man känner lidande så tar man bort sig själv.
Mm.
För mig så funkar det bättre med metabana än mindfulness. Alltså medveten aning, därför att då ökar man ju känslan ännu mer. Så på något sätt så känner jag att för att få den här robustheten, ordet robust, så att man kan liksom ta emot det här. Eftersom jag håller på med massage ganska mycket och har lite det här, så kan jag ibland tappa bort mig själv. Det är liksom, det blir så mycket. Eftersom man är närvarande i behandlingarna hela tiden, så kan det bli så att jag måste liksom stanna upp. Och då för mig så funkar, det skulle inte funka med att börja tänka på medveten andning. Det här funkar, det som du sa. Men det är ju en form av mätta.
Ja, det är det. Det är det.
Så då så. Det funkar. Att man stannar upp på.
Ja.
För man måste liksom, här är jag och där är det. Så att man just inte får upp insug. Liksom. Ibland kan det bli för mycket. Ibland kan man ha väldigt många behandlingar på väldigt kort tid. Och ingenting emellan. Då måste man liksom skaka av sig det. Energi. Alltså här.
Precis, och det är därför som vi så att säga, vi lär ut båda, alltså både brömmar vi har alltså, och uppmärksamhet på andningen, för att vi behöver båda. Och brömmar vi har, eller Karuna Bhavana och Metta Bhavana, de adresserar ju det här ännu tydligare egentligen, med att utveckla den här intentionen av värme, av medkänsla mot oss. Så. Och att också utveckla. För det är också det som kommer sen, jag tror jag nämnde någonting om det sist när jag pratade om det här, skillnaden mellan då empati och compassion. Så att när vi berörs av lidandet så växer ju vår empati. Så. Men då kan det bli just det här att vi blir lite, det blir så väldigt mycket känslor så, och man kan identifiera sig mycket mer. Och då med compassion så aktiverar man en annat system i hjärnan. Alltså positiva känslor som faktiskt, för när vi ger något till någon annan människa, hur känns det? Hur känns det när vi försöker hjälpa, när vi är inne i att försöka hjälpa andra? Hur känns det?
Det känns bra.
Det känns bra, ja. Eller hur? Så egentligen tillståndet av compassion är ett tillstånd av positiva känslor. Så. Och det här kan låta lite märkligt. Så, kanske för en del. Men att det är man kan säga som en process. Att först handlar det om att öppna upp för uppmärksamma. Där finns lidande. Att lite lagom då, balanserat, med jämvikt, bli berörd av lidandet. Så, att se att här finns lidande hos mig själv och hos andra. Okej. På något plan också acceptera, vara villig att uppleva det. Så. Och sen, och vad kan jag göra i den här situationen? Då. Hur kan jag hjälpa? Hur kan jag ta hand om mig själv? Och hur kan jag ta hand kanske om den andra personen? Och då går vi in i någonting annat. Så. Och då går vi in egentligen i det som jag menar med compassion. Att vi vill minska eller förhindra lidande. Och då känns det ju bra. Så. Och därför är ju compassion egentligen, det var bra att du sa det, Ulrika, är egentligen det som då är motvikten eller mot det här att när man blir överväldigad i just det här att bredda perspektivet. Så, att bredda uppmärksamheten. Vad kan jag göra? Och så. Och då blir man lugnare. Själv också. Nu ska jag också gå in på, så klockan går fort här. Någonting jag bara tänkte föreslå att ni skulle kunna göra under retriten också, det är att ni skulle kunna föra någon sorts här compassion-dagbok där ni kan skriva upp det här, små händelser, och kan om ni vill skriva det här, att det här är ett ögonblick av lidande, eller hur ni vill uttrycka det, och lite grann hur ni bemöter er själva i det. Så ni förs med en dagbok över det här med hur är ni mot er själva egentligen när det blir jobbigt. Så. För vad som väldigt ofta händer är ju då, vilken är en väldigt vanlig respons som kanske är vanligare än en medkänsla när vi känner att någonting är jobbigt. Ja. Ja, självkritik. Så. Att vi hamnar i att nej, men jag borde ju känna på ett annat sätt, jag borde klara det här bättre, nu är jag där igen och det här har jag jobbat med i 100 år och jag har gått i terapi och det går ändå inte, och jag är psykolog och jag borde klara det här bättre och jag borde ju gå i skolan och så va. Att det är väldigt lätt att hamna i att man är hård med sig själv och självkritik. Det är mer den vanliga reaktionen tyvärr. Så. Och vad man gör då är ju att, förutom att det finns ett ursprungligt lidande att någonting är jobbigt, så adderar man ytterligare lidande med sin attityd. Det som man i buddhismen kallar första andra pilen, att man lägger till någonting ytterligare. Så. Och det behöver man ju inte göra. Det lidandet behövs faktiskt inte finnas. Det första lidandet, ja det har hänt, så är det. Men det andra lidandet skapar vi faktiskt själva. Så. Eller hur? Och det är där vi kan förändra saker och ting. Så. Hur är jag med mig själv? Behöver jag, är det för att, om det var lite kort nu skulle kunna blunda och bara se om vi kan kontakta er egen så här inre kritiska röst och höra vad den säger. Om ett ögonblick när ni tycker att ni inte har gjort rätt.
Förlåt, jag förstod inte riktigt.
Du blundar och försöker liksom lyssna på din egen kritiska röst. Mm. Om du har någon. Ni kan också fråga er själva, vems röst är det här? Kan ni komma tillbaka? Var det någon som hörde någonting?
Nu var
det tyst en jävla. Det är också intressant, eller hur? Att när vi riktar och försvinner någonting så kan det försvinna sådär. Ja, var det någon som hörde någonting?
Ja.
Ja. Vad sa den?
Oj, jag skulle kunna komma på. Nej, men jag vet inte om jag vågar dela det. Nej, men kanske säger sådär att i en situation med någon annan person där, att, som jag vet på ett sätt att jag tycker att jag har gjort mitt bästa i. Ändå såhär, nej, men du bara stänger av. Du bara liksom stänger av. Istället för att kanske se allt den välvilja man har haft också i situationen.
och medpersonen. Och sen när du sa att det är någon annans röst så är ju det delvis att den andra personen kanske har uttryckt det eller någon annan.
Så för det är ofta, precis, det ska, ofta är det ju så att de här inre rösterna vi har, alltså det är röster i bemärkelsen, kanske inte röster som psykotiska röster, men är ju ofta att det är saker som vi har hört andra säga till oss, eller hur? Ofta är det ju kanske när vi växte upp och så, eller andra personer, och det har blivit, de har liksom kommit in i oss. Så det är ju egentligen inte vi, eller hur? Men att de där påverkar oss väldigt mycket. Vi har som en inre dialog som kan vara väldigt hård och kritisk. Vi kanske inte är uppmärksamma på heller, utan Annette, vill du säga?
Nej, jag vill flika okay. In där så när du har.
Ja, så. Och ett första steg där är att du tar uppmärksamma att det här pågår, den här inre dialogen. Så. Och lite grann se att titta på, vad är det här hjälp? Man kan fråga sig, är det här hjälpsamt? Den här rösten säger, nu gör du så här igen, nu stänger du av igen. På vilket sätt hjälper det mig när det här känns jobbigt? Ja. Så varför håller vi på så där då?
Ja, precis det jag ville.
Ja, okej, berätta.
Reflektionen i motionen, att den här dömande sidan i mig har en längtan.
Ja.
Så. Och egentligen så vill den dömande sidan i mig väl.
Ja.
Och det som är jag har fått i mig från min barndom och uppväxt och sådär, vad andra har sagt till mina föräldrar, kultur generellt, sådär man fått i sig som barn. Som har gjort att den här dömande sidan finns. Alltså, den här dömande sidan från, alltså, vill ju egentligen, alltså, ha sin grund i att den vill passa in socialt. För det är det den lärde sig som barn. Att jag måste göra så här. Just för att folk har förändrat så här. Precis. Och det är det vill. Liksom så här. Så den vill egentligen mig väl. Ja. Men det egentligen är det en ohjälpsam strategi. Så den har inte bara fattat det än. Att den här strategin.
Nej. Så man kan säga att, ja, precis. Så den kritiska sidan eller kritiska dömande rösten där, den har inte så mycket insikt kan man säga. Den förstår inte riktigt. Så. Bra. Så, men den tror, för vi har lärt det som du säger som barn, vi tror på något sätt att det finns en längtan efter kanske av att passa in, att liksom duga på olika sätt. Och då tror vi att om jag bara liksom säger till mig själv ordentligt att göra det här som ska leda till att det blir så som jag behöver, då kommer det bli så. Alltså att det är så hjälpsamt i det. Och det här kan ni också utforska lite grann. Hur mycket tror ni på det här? Så, för ofta tror man mer på det här än vad man kanske är medveten om. Att man tror att jag måste hålla på så här, för annars så kommer jag bli ensam. Jag kommer liksom, alla kommer se att jag är fel på något sätt eller så. Och det är det som driver den, att man tror på den. Man tror att den på något sätt är hjälpsamt. Så, och man är så van vid den. Så det är någonting jag tänker att ni kan utforska i Compassion the Book också, det här med att fråga er själva. Så att säga, hur mycket tror jag på det här? Och vad liksom, på vilket sätt tror jag att det här hjälper mig?
Är ett hjälpsamt förhållningssätt gentemot den sidan av sig själv att möta den med medkänsla?
Ja, och där är det lite lurigt sådär. För att och gärna, det är hjälpsamt med känsla, men då kommer vi in på det här med lite, alltså medkänslans kvaliteter av styrka, mod och vad man behöver. Så. Nu märker jag att jag gör så här. Så. För den här rösten, den så att säga, den förstår ju inte. Så man måste någonstans också sätta lite en gräns mot den. Så. Men också att det är, som jag beskrev, den är ett uttryck för rädsla. Eller hur? Så. Det är en rädsla kring att inte få det man behöver, att det inte, så att säga, som driver en. Och så man behöver någonstans jobba med att komma i kontakt med rädslan under det hela. För annars kan man hamna lite i sånt här lite, jo men det är ju liksom, att man börjar tycka synd om röst, liksom, att man blir, man hoppar över steget att faktiskt känna in känslan i det som handlar om rädsla. Så, och kraften i det. Så man liksom hoppar, det blir lite undvikande.
Tack, det var
viktigt. Så. Det är samma sak med det här med acceptans som kan man, man kan, jag brukar ibland prata om så här prematur acceptans, att man säger att jag har accepterat det, det är som det är. Och så märker man att ja, alltså hela liksom sorgen och alla svåra känslor som finns i det hela har inte personen riktigt känt in. De har liksom inte hoppat över det. Och så det är därför det här med medkänsla, jag var inne på det här med känslor, att det är väldigt viktigt att inte hoppa över det, faktiskt känna in hur det är. Vara i kontakt med det helt och fullt. Och att också att det kan väcka mycket sorg helt enkelt. När man kommer i kontakt med och inser att jag har inte fått vad jag hade behövt. Mm. Och det är därför som jag håller på att kritisera mig själv eller är rädd eller håller på med strategier som inte är hjälpsamma på olika sätt. Det är för att det finns någon som kan smärta här. Så. Och den behöver få bli, så i medelsen ligger också att bevittna den smärtan. Att bekräfta sig själv och se att det har varit svårt för mig. Jag har varit med om det här. Det här har varit smärtsamt och det här finns en smärta i mig på grund av det. Och att vara ett vittne till den smärtan. Att se. Se hur det är. Och där kommer ju då visdomsaspekten in i det också. Faktiskt se hur har det varit och med att känna in. Så. Och det tänker jag är en viss risk för oss buddhister ibland, att vi vill så mycket, det är bra. Men vi också har, vi vill liksom, ja, vi kan ju lite svårt att, liksom, att faktiskt bara vara med det som är. Så. Förstår ni vad jag menar? Att det är lite, ibland lite lätt att hoppa över att faktiskt känna in hur ja, hur misslyckad man känner sig ibland, eller ont gör, eller hur, så här. Ja.
Jag tänker på ett tillfälle som jag tycker är väldigt svårt med det här med compassion. Mm. Och det är när man går in i Konsum och så sitter en romsk tiggare utanför.
Mm.
Sådär. Mm. Kanske står på knä, kanske saknar en kroppsdel och har, eller ja, man ser att de har det jättebra. Det är verkligen ett svårt. För det är så svårt för mig att se den personen och ta in den, så det vill jag inte. Jag vill inte ta in den personens lidande på det sättet som jag kan ta in det just nu. Men, ja, jag vet inte.
Och det tror vi,
hur gör man då?
Nej, men det tror jag vi alla känner in oss i. Att det är, i och med att det känns överväldigande på något sätt. Och då är det naturligt att man vill blockera det. På något sätt är det till arg kanske. Någonting sånt. Så, och jag tänker första steget är också att vara medkännande med sig själv. Att det här är en väldigt svår situation. Så. Eller hur? Och försöka att inte, som du var inne på, inte gå in i en hårdhet åtminstone. Så. Och se att det här är ett fruktansvärt lidande. Men det är också ett lidande för mig faktiskt. Det låter inte hemskt att säga det. Men det är inte lätt att möta det. Man känner sig så hjälplös. Eller hur? Det är ingen som vill att de ska, men vi vill ju inte det. Vi skulle ju vilja att de hade det bra. Så vet man inte, vad kan jag göra? Så. Förstår du vad jag menar? Så. Och se om finns det någonting jag kan göra. Så. För det är ju så med lidandet, det jag tänker när jag börjar prata med om att vi håller lidandet borta, beror ju på att vi lever i en värld som på många sätt är fruktansvärd. Eller hur? Det är en fruktansvärd värld vi lever i. Och vi orkar inte riktigt, eller orkar vi, naturligt, vi orkar inte ta in det, för vi väcker som hjälplöshet, vad ska vi göra så med det här? Men samtidigt, problemet med om vi stänger av helt, då gör vi ju ingenting mer än att vi kanske snarare medverkar i att fortsätta att vara som det är.
Plus att jag tror att det tar ganska mycket energi att stänga av också.
Ja, det tar också mycket energi. Absolut. Så att om man då ändå kan... Så jag tänker mig att försöka så mycket man kan ändå ta in och se, finns det någonting jag kan bidra med i det här som jag möter.
Men att se och säga hej är ju också någonting.
Ja, absolut.
Det är just det där du sa där med att å ena sidan göra lite grann också. Men å andra sidan också se att det bara är en liten del. Ja. Att det fortsätter att vara ett lidande och en komplexitet i det. Så att just det där att tendensen att både skjuta bort. Ja, det inser vi. Men det kan ju ofta vara så där att det känns som en lättnad också när vi gör lite grann. Men jag kan tycka också att det känns värdefullt att göra, om man gör lite grann, att ändå också ha kvar liksom känslan av att det fortsätter att vara komplext och lidande, eftersom att det inte blir en lösning.
Just det, precis. Och det är där vi pratar om här med modet, och att vara i kontakt med att se lidande. Är, som du säger, det är ju faktiskt att ha kontakt med att se hur komplext livet är och hur någonstans lidandet finns där.
Ja.
Så, och jag kan göra en del, men ja, samtidigt är att vara med att det är så komplext och stort.
Mm.
Så,
tycker jag. Och att behålla något slags lidande även om jag tycker att man gör en del.
Ja, men absolut.
Så att det liksom inte känns som att jag...
För det tänker jag också en annan fälla, det här att man kan bli så här att man ska hjälpa.
Mm,
och då kanske snarare drivkraften i att hjälpa kan ju bara slippa att känna att det är jobbigt själv.
Mm.
Än att man, som du var inne på, tar in liksom, hur är det? Hur ser situationen ut? Vad är faktiskt ett hjälpsamt, som effektivt kan man säga. Men vad är hjälpsamt i den här situationen faktiskt? Och det är ju inte alltid så lätt att veta.
Nej.
Eller alls.
Och det kanske inte alltid är att göra någonting.
Nej. Nej.
Utan compassion kan också vara att inte göra.
Absolut, precis. Mm. Det är en jätteviktig aspekt. Så. Ja. Men du, Linus, du jobbar med sådana här frågor, eller hur?
Ja, jag jobbar ju med psykologisk behandling. Ja,
nej, men det var inte det här, eller psykologer utan gränser. Nej, det var inte så.
Ja, jo, precis. Ja. Så jag bara känner.
Jag vill inte säga någonting, jag tänkte ligga nära.
Nej, men det är ju verkligen den här balansgången mellan att varför gör jag det här? Är det för att slippa känna något jobbigt själv, eller bara känna mig duktig liksom, eller känna att det är meningsfullt kontra att jag tänker någon som har fått bli för hård där heller, alltså det kan ju börja någonstans där, men ändå att man har med det här andra, att vad är det jag skulle vilja, alltså, att se den andras behov, vad finns det här och vad kan vi göra, hur kan man agera klokt på den här situationen.
Just det, precis. Och det är väl den där klokheten som är så viktig, att compassion utan visdom är inte värt så mycket, eller så är det värt, alltså det är värt, men alltså, man behöver ha visdom och klokskap för att se hur saker hänger samman.
Mm.
Och det där visdomsaspekten är så otroligt viktig, kunnigheten. Så. För annars kan det bli som att man bara gör massa saker, det kanske inte alls blir speciellt hjälpsamt. Så.
Men då blir det väl bara empati då i så fall, kanske, eller?
Ja, eller något sorts sätt att hantera att man tycker jobbigt själv.
Mm.
Så. Men man förstår inte riktigt sammanhangen. Så. Och det är ju därför som vi höll också inom Dharma, det blir det här allt med att som undersöka verkligheten, undersöka sinnet, att sitta och se vad det är som pågår här. Och insiktsdelen är så viktig, för det är det som hjälper att se hur saker och ting hänger samman. Och en viktig aspekt är det som jag vill nämna innan vi tar paus. Eller kan jag ta? Jag tar den in i meditationsrummet istället. Så. Jag ska bara säga en sak när vi sitter här. Och det är att, jag nämnde det här att jag skulle nämna, jag hinner bara göra jättekort. Eller vad säger, ska vi ta en paus här och så fortsätter jag prata in i meditationsrummet istället och så gör både övningar och prata där.
Hur känner du själv?
Är ni väldigt trötta eller hur?
Nej, jag tycker
okay.
Det är
okej, jag pratade en timme redan. För jag pratade om det här att compassion är intention, men att man behöver också ha tillgång till sina känslor. Så. Och att det här är också kopplat till vår hjärna. Så vår hjärna är ju konstruerad på ett visst sätt beroende på evolutionen. Och det är ju inte någonting vi kan påverka, utan beroende på evolutionen så har ju vissa kvaliteter då förts vidare och vissa har inte gjort det, som man gör med överlevnad och fortplantning och så. Och då är det ju när då det här med att med däggdjur, så att ta hand om sina avkomma det till, så utvecklas ju hjärnan otroligt mycket. Och det är så att säga, ur det här förmågan faktiskt av att bry sig om sina barn och barnen bryr om sina föräldrar, men också att det blev gruppvarelse, att vi bryr oss om, vi kan samarbeta och ta in varandra så här, kräver ju en otroligt komplicerad hjärna som andra djur inte har på samma sätt. De kan ha delar av det, men inte så utvecklat som vi har. också så här, ur det här har ju också vår förmåga till medkänsla kommit. Så, vår biologiska förmåga till medkänsla kan ta in varandra. Och vi ska samarbeta, du och oss, för vi har på något sätt ta in hur du tänker. Annars blir det säkert lite bråk och så här. Så ta in varandra och stötta och hjälpa på olika sätt. Kräver en hjärna som har de förmågorna. Men problemet där är ju då att vi har en hjärna som är väldigt komplicerad. Så en del av hjärnan är det vi kallar då den mer äldre formen av hjärna som vi delar med alla djur. Som har att göra med helt enkelt att överleva bara. Så. Sen har vi den här mer, jag gör så här för det är mer högre kortikalversion. Senare delen av hjärnan som har att göra med att kunna tänka, reflektera, ta in andra. Liksom, hur blir det framåt om man gör så här, så leder det till det. Vi kan spela upp inom oss scenarier, eller hur? Om jag säger så här så kommer nog du reagera så där, tror jag. Sen kanske du inte gör det. Det var en erfarenhet, så har jag någon föreställning om att något kommer hända. Och då kan jag välja mitt beteende. Så en otroligt komplex apparat det här som pågår hela tiden. Och som är jättebra. Men det skapar också problem, för det gör också att vi kan hamna i att hålla på och tänka, grubbla en massa, oroa oss framåt och så vidare. Så. Och det här är viktigt att se på, för det här med när vi hamnar i självkritik, att se att en del av de saker som vi hamnar er i, eller mycket av det, är ju faktiskt inte utav vårt fel. Det är bara en följd av vår konstruktion, så att säga. Förstår du vad jag menar? Att vi hamnar kanske i att oroa oss, eller fastnar i grubbla om någonting som har hänt, eller så. Det är bara så hjärnan fungerar. Eller när vi sätter oss och mediterar så sitter vi och tänker på allting annat. Alltså det är så att säga. Och att då försöka se att det här, så här är det. Det här är liksom tricky brain. Så. Det här är ett av ett ganska viktigt villkor, komplex villkor som vi lever med. Vår hjärna. Och hur den har utvecklats. Och hur den då funkar mer eller mindre bra i olika sammanhang. Så, och det är väldigt lätt att tänka att, eller hur, att det här är jag som, men är det så? Liksom. Ja. Men samtidigt innebär det att också att det är inte så att vi befriar från ansvar helt och fullt. Så, utan när vi blir uppmärksamma så har vi också möjlighet att välja. Till viss del åtminstone. Så. Och man kan också säga i de här, alltså hjärnan är också uppbyggd kring vad man kallar för motivationssystem, alltså vad som motiverar oss att göra saker och ting, och emotioner och så. Och ett sånt där system som är väldigt centralt för oss, jag var inne på det här med hot, det är att när vi hamnar i upplevelse av hot. Om du ska blunda en stund och så föreställa dig, hur är det när du känner dig hotade? Hur känns det då?
Det drar ihop sig, ja.
Precis, så vad händer med hur ni tänker då? Att man upplever någonting.
Lät efter flyktväg.
Ja, eller hur? Så då går vi in ett visst sätt att vara när vi hamnar i hot. Eller hur? Att liksom fort ta oss därifrån eller slåss eller på något sätt. Och man kan inte se hela bilden. Man blir väldigt smal i sitt fokus. Så har vi ett annat system som har att göra med att saker och ting är spännande och roligt. Och ni var lite nyfikna på det här. Då är det utforskande och man med belöningar. Och det är ju positivt på många sätt. Men det kan vara lite, i vår kultur idag så kanske vi är lite väl mycket i det systemet. Att det ska vara spännande och roligt och nya saker hela tiden och så vidare. Och så finns det ett tredje system som ofta är lite underutvecklat. Och som har att göra då med omsorg och trygghet och lugn. Så. Som har att göra med förmågan att liksom lugna oss själva, att vara avslappnade. Och när vi är, och som visar omsorg om oss själva och andra, och när vi är, och det tillståndet utvecklas, förmågan till det utvecklas när vi växer upp. Så beroende på hur vi blir bemötta som barn, så kan vi ha utvecklat det mer eller mindre, att barn lär sig, eller hur? Men när ett barn är ledsen så i bästa världar så kommer mamma eller pappa eller någon annan och liksom tröstar barnet. Och då lär sig barnet att ta hand om sig själv, att lugna sig själv, att det blir liksom en del av barnet så. Men har man blivit mött när man är ledsen med kritik eller nu får du hålla tyst eller så här, eller man bara blir övergiven på olika sätt, då har man inte utvecklat den förmågan. Så. Och den förmågan är central för det här med medkänsla. Så. Så det är någon sorts biologisk bas för medkänsla att kunna vara i, utveckla på många sätt, att lugna sig själv, att vara i vänlighet, allt den acceptans som vi pratar om. Och när vi mediterar så utvecklar vi den, vi lugnar i kroppen, vi går in i ett mer vänligt tillstånd förhoppningsvis om vi inte sitter kvalitativt. Så. Och ur det så kan vi så att säga utveckla den förmågan till medkänsla eller compassion. Som handlar om att ha liksom ett bredare perspektiv och kunna ta in vad som pågår och vad jag kan göra. Och där man kan använda hela hjärnan. Alltså alla våra förmågor. Så att tänka och förstå. Eller för när vi är lugna så kan vi tänka bättre. Jag vet inte, men jag tänkte det. Det är en av skälen till jag tycker om att meditera. Det är att jag tänker bättre. Att jag får mer, ja, det blir så intressantare slutsatser och sådär.
När du sitter med meditationen?
Ja, då är lite då ska man inte göra så mycket. Men ibland kommer det upp det också. Men också, det påverkar mig annars också. Jag märker att jag tänker bättre. Och så är det att när vi är lugna och är mer medveten, närvarande och vänliga mot oss själva, så är det bättre på att tänka och lösa saker och ting och ta hand om oss själva och andra. Så det här är ju så.
Det är
en viktig förmåga.
Det är vetenskapligt mätt.
Ja, det är vetenskapligt mätt. Ja.
Att hjärnan växer.
Ja.
Och kopplingarna och hela den här grå hjärnsubstansen ökar.
Ja, precis. Och det är jättefint. Och allt det här sista jag pratar nu, det är den vetenskapliga bakgrunden till compassion som man tänker idag med olika system i hjärnan. Något som säger att beroende på vilka delar av hjärnan vi använder och hur vi använder det, så påverkar det hjärnan. Att hjärnan är mycket mer plastisk än man trodde tidigare. Så då kan man utveckla de här delarna av hjärnan som har att göra med att kunna känna omsorg, att mentalisera, att förstå andra. Och så. Och lugn. Och så att, ja, att lugna de delarna av hjärnan. Gärna som har att göra med det här med överlevnad och flykt och rädsla. Då kallas amygdala. Att de delarna blir lugnare. När vi har mer av de här. Mer senare. Mer delar av hjärnan.
Så du säger alltså att det inte är kört om du inte fick det som barn?
Nej. Och det är det som är det positiva i det här. Att vi har vår smärta och det är därför vi sitter här också. Därför blir intresserad av buddhismen, tänker jag. Kanske det finns svårigheter med. Men att det här går jättebra att jobba med. Så det finns en väg bort från lidandet. Ta en paus.